Är det någon mer än jag som har sett några program i, ja vad kan man säga, det är ingen följetong, det är en programserie och den heter Nytt läge. Är det någon mer än jag som har sett den? Ja, några stycken. Man kan säga att det var ännu ett program i samma stil som Room Service, Äntligen Hemma, Sommartorpet, Bygglov och så vidare. Listan kan bli lång. Och just det här programmet, det går ut på att ett expertteam kommer hem till en familj som precis har flyttat in i en trång, opraktisk eller bara ful, allmänt ful bostad. Teamet totalrenoverar hemmet och familjemedlemmarna kommer tillbaka och de får se underverket och de blir överlyckliga. Ungefär så är en kort sammanfattning av programmet. I just det programmet som jag såg, så då paret mot programmets slut då fick komma tillbaka till det renoverade radhuset, så utbrast kvinnan: tänk att vi nu kan bjuda hem folk och säga, det här är vårt hem. Som om det inte riktigt dög innan, som om hon nu äntligen kommit med i en klubb hon fram tills nu stått utanför. De lyckades klubb. I Göteborgs-Posten för några veckor sedan så var temat för deras lördagsbilaga 2 dagar just varför måste vi bli så lyckade. Det är alltså vårt tema också idag. Och man skriver i den här bilagan om att den här inredningsboomen som de här tv-programmen är ett uttryck för, det är bara en del av en större utveckling. Man skriver att det idag råder en sorts göra om-trend överhuvudtaget. Man vill inte bara göra om sitt hem utan också sig själv. Den man lever tillsammans med, sina barn och så vidare. Och säkert har du sett rubriker i mer eller mindre seriösa tidningar som maximera ditt självförtroende, skapa ditt drömhem, bli en bättre förälder. Löftena sköljer över oss då vi öppnar en tidning eller kollar på ett tv-program. Att genom att sätta upp mål och använda beprövade tekniker så kan vi bli de vi verkligen vill vara. Alla kan nå sitt drömliv, det gäller bara att vara öppen för förändring, att vara målmedveten, använda rätt metoder. Och jag ska inte nämna så mycket mer utifrån Göteborgs-Posten, men jag vill ändå läsa några minnesvärda rader. För många är självhjälpstipsen till stor hjälp. Den som är mitt i livet och har fastnat i gamla hjulspår kan må bra av att stanna upp och fundera. Lever jag som jag själv vill? Eller är jag fixerad vid att leva upp till andras förväntningar? Vad är viktigt i livet? Hur kan jag gå vidare? Men utbudet av självförbättringsåtgärder kan också skapa press. Alla möjligheter finns där ute, lättillgängliga för alla. Frågan kvarstår, varför måste vi bli så lyckade? Vad är det i vår nutid, i vår kultur som piskar på detta behov av självförbättring, detta behov av att bli någon annan, av att bli så lyckad? En bok som har legat hemma hos oss något år, så jag vet inte om min fru har läst den, den heter Makeover-mani hur som helst. Och en socialpsykolog som heter Thomas Johansson har skrivit den. Och han har studerat just den här självförbättringskulturen. Eller vad han kallar den terapeutiska kulturen i samhället. Och det som är mycket intressant med hans analys är att han menar att all denna makeover-mani som han kallar det, förändringsmani, har sin bakgrund i den ökade individualiseringen. Han hävdar i sin bok att allt mer i samhället är lämnat åt oss själva idag. Placerar du dina pengar fel får du ingen pension. Om dina barn går i fel skola så kommer de få dålig utbildning. Längre tillbaka, skriver den här författaren, så levde människor i tydliga gemenskaper. Där identiteten bestämdes av var vi bodde och vilken familj vi tillhörde. Numera har vi större frihet att forma våra egna identiteter. Och det här skapar alltså ett större behov av att få vägledning. Och när allt färre söker sig till religiösa auktoriteter så får istället experter i psykologi ta den rollen. Och resonemanget fortsätter med att säga att det självklart finns många goda sidor med att man idag vet mer om psykologi. Jag tror ni har fått uppleva det också. Man kanske kommunicerar bättre i en relation idag än man gjorde förr. Man kanske är mer öppen för att lyssna till sig själv när man mår dåligt än man var förr. Möjligen är det så. Men problemet är att den här terapeutiska kulturen gör att fokus blir individen snarare än gemenskapen. Samhället, andra människor, ja, det blir något man måste skydda sig ifrån. Alltså, det som omger oss blir något vi måste skydda oss ifrån för att kunna bli så självständiga som möjligt. Och i all denna strävan efter att bli så lyckad i vårt samhälle idag så blir ju andra människor och samhället omkring oss till objekt. Det blir någonting vi ska få ut mesta möjliga av. Att jag tar upp Makeover-mani-boken är för att slutsatsen landar just där de senaste predikningarna har landat. De bygger pågår, som inte bara handlar om att kyrkan här ska byggas till och byggas om, utan handlar om den inre gemenskapen. Och slutsatsen i den här boken är att man aldrig kan bestämma vad en människa är eller hur hon bör göra för att utvecklas. Man kan inte bestämma sig för det. För människan blir alltid till i samvaro med andra människor. Och människan kan inte mogna förrän hon står i relation med någon som är annorlunda än hon själv. Det blir ett kort svar på dagens tema, varför måste vi bli så lyckade? Och ett tragiskt svar. Kort sagt, för att vi är så ensamma. Och därför blir världen något vi måste skydda oss ifrån. Andra människor blir konkurrenter och hot mot min individuella lycka. Ser du kyrkans oerhörda utmaning i vår tid? Några veckor sedan, som sagt, så talade vi om detta. Kyrkans stora utmaning i vår tid. Och jag ställde mig då frågan, vad var det som gjorde att kyrkan var så attraktiv där i början? Vad var det som gjorde att den kristna tron spred sig över den hela då kända världen? Jo, men visst handlade det om gemenskapen. Enkla människor som blev Jesu efterföljare lät sig påverkas av den helige ande, Jesu uppståndelses kraft, och så formades osjälviska givande liv som inte hade fokus på den egna lyckan utan hade inriktningen på den andres lycka och välgång. Och man delade ägodelar och måltider och glädje och sorg, kan vi läsa oss till. Och människor runt omkring såg dessa verkliga och sanna liv och blev på grund av det attraherade av den kristna tron. Och man såg att människor inte i första hand blev övertygade kristna genom argument utan av upplevelser av en kristen gemenskap. Det kom upp ett bibelsammanhang på väggen som målar en vacker bild av vad den kristna gemenskapen kan få vara, från Efesierbrevet kapitel 3 vers 14-19. Paulus säger: måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Vi läser här att det är tillsammans vi kan bli uppfyllda av Guds fullhet. Det är tillsammans som vi lär känna bredden och längden och höjden och djupet av Jesu kärlek. Det är en unik gemenskap du kanske är medlem i här eller bara besöker idag. För i kyrkan möts olika åldrar och erfarenheter sida vid sida på ett sätt som är unikt i Sverige. Och jag tror att det är platsen där vi kan bli till som människor i mötet med Gud och varandra. De första kristna inbjöd människor, kom och se vad det är vi har. Låt oss aldrig ge upp hoppet om att den kristna gemenskapen kan få betyda så mycket också idag. Tillsammans med alla kyrkor här i vårt närområde, i Partille kommun, så är den här kyrkan ett tecken som säger du är inte ensam, du behöver inte bära bördan av ditt liv själv. Du behöver inte bli så oerhört lyckad, för du är älskad, som vi hörde i inledningen här. Du är väntad, du är värdefull som Guds skapelse, du är inte ensam. Välkommen in i gemenskapen, Jesu kropp här på jorden. Och jag önskar att jag fick säga just de orden idag till Ulf Lundell. Jag läste en intervju idag i Dagens Nyheter. Jag hann med det av någon konstig anledning. Det man är intresserad av hinner man ofta. Och jag läste en intervju av honom där han uttalar sig om sitt ensamma liv. En väldigt öppenhjärtlig intervju där han beskriver sin rastlösa längtan efter gemenskap. Och så citeras en text från hans kommande skiva som jag inte ska göra reklam för. Men texten lyder så här. Livet är en underlig kort historia. Man älskar kärleken, haven, berget, sällskapet. Man vill göra avtryck. Men varför och för vem? Det enda jag velat här, det är att hitta hem. Alltså längtan som jag tror vi alla bär på. Vad gör vi allt för? Vad strävar vi efter? Jo, det är ju för att vi vill hitta hem till något och någon. Och nu talar jag om idealet. Kanske är vattendelaren, det vi ska ha med och säga att skulle Ulf Lundell trivas här, då är det en bra församling. Skulle den mest individualistiska, knepiga människan i Sverige trivas här? Jag tycker väldigt mycket om Ulf Lundell, så jag får väl för första gången i min predikogärning ta tillbaka det jag nyss har sagt. Men alltså, idealet är ju så att alla ska få plats. De som naturligt älskar gemenskap och sällskap och de som av naturen är ensamvargar och som har svårt att närma sig andra människor. Och kyrkan är ju, om vi nu ser på verkligheten, rikta blicken mot verkligheten, så är kyrkan många gånger de lyckades gemenskap. De som kanske har ärr och blåmärken invärtes men har klarat sig ifrån synliga ärrbildningar och blåmärken, de är kvar. Resten försvinner ofta längs vägen. Så därför vill jag också ställa frågan idag. Hur lyckade måste vi bli i kyrkan? Hur lyckade måste vi bli i kyrkan? Om jag nu väljer den kristna tron som grund och inriktning för livet. Hur ser det ut egentligen? Om jag nu väljer detta med Jesus, den kristna tron, församlingen. Hur skulle det livet se ut? Hur ser den kristna trons attityd ut till livet? Hur lyckad måste jag egentligen bli i kyrkan? Och jag börjar med att ge er två alternativ. Och jag har fått de här olika alternativen från en undervisningsserie av författaren Magnus Malm. Vi har redan sagt att vi lever i ett terapeutiskt samhälle som handlar om att sätta min lycka i fokus. Och om man ska sammanfatta det jag sagt idag med en bild så skulle det kunna se ut så här. Hoppas att ni ser den. Bild nummer ett. Det här är idealbilden för de flesta svenskar. Så här ska verkligheten se ut. Det ska gå uppåt, uppåt och framåt. Och då det inte gör det så rasar allting samman. Problemet är ju att den här bilden också blir kyrkans bild av det kristna livet. Då får vi problem. Alltså, livet med Gud, om det levs rätt, ska vara en ständig tillväxt av kärlek, glädje och frid och gemenskap med Gud. Så tänker vi ofta. Vi har den här tillväxtkurvan, skulle man kunna säga, som ideal också då det gäller det kristna livet. Men så ser ju inte verkligheten ut. Då det gäller livet med Gud kan en kristen människa ofta uppleva livet snarare som den här kurvan. Man kanske blir kristen i tonåren, här någonstans. Får uppleva gemenskapen med Gud på ett väldigt starkt, påtagligt, känslomässigt vis. Men så i takt med att åren går så mattas tron av och tynar sakta bort. Då livet börjar innehålla familj, kanske karriär, ett misslyckande på det, kriser. Och så brottas man med det som man kanske tror är idealet. Så här ska ju livet se ut. Livet borde vara som den första kurvan, en ständig tillväxt av frid och glädje och gemenskap med Gud som bara ökar. Och då man inte får ihop verkligheten med idealet så lämnar man den kristna tron bakom sig. Men om man ser på den här boken, på Bibeln, så finns inte en enda människa som gestaltar en obruten tillväxtkurva. Inte en enda människa visar på det i den här boken. På det ideal som vi ofta har i samhället och också i kyrkan. Eftersom kyrkan är många gånger en avbild av hur samhället ser ut. Och jag skulle vilja visa hur Bibelns personligheter och människor, hur deras kurva ser ut. Och det är lite svårt att se på distans, men så här ungefär. Ni ser ett kors längst bort och så går det liksom upp och ner. Livet går upp och ner och så är verkligheten för oss alla. Idealet i den kristna tron är inte att befinna sig här uppe. Det viktiga för en kristen är varken egentligen om det är uppåt eller nedåt för tillfället. Det viktiga är riktningen. Att vi som människor hela tiden rör oss i riktning mot Jesus själv. Han som är vägen, sanningen och livet. Alltså att vi oavsett med eller motgång, misslyckande eller framgång, rör oss i riktning mot Jesus. Och därför har vi korset här borta. Men verkligheten då, den är svår att hantera. Ofta vill vi sätta små parenteser här kring de svåra perioderna i livet till nästa positiva sak kommer, till nästa ljuspunkt kommer. Vi faller så lätt in i den här tillväxtkurvan som modell. Men frågan är, finns bara Gud på solsidan? Känns inte Gud vid mitt mörker, mina misslyckanden? Om man vill så kan man också göra det bekvämt för sig och så att säga vara här uppe. Över allting. Man kan rita ett litet streck. Tänk dig det över den här kurvan. Alltså befinna sig på ett högre andligt plan jämt. Det kan vara en lösning för att fly ifrån verkligheten. Att förtränga alla jobbiga känslor och tankar inom sig. Och bara leva i bön. Det finns inte en enda människa i Bibeln som det förhållningssättet har funkat för heller. Människorna i den här boken kämpar i sin mänsklighet och de inser att både vårt intellekt och våra känslor är skapade av Gud. Och om vi förtränger det vi verkligen känner är det svårt att få kontakt med Gud. Han har skapat allt som vi är och tar ofta kontakt via känslor och också intellekt. Och då kommer det ständiga nyckelordet för en sann gemenskap. Och det är ärlighet. För ärlighet är vår enda kontaktyta med Gud. Och det är också vår enda kontaktyta med varandra här. Jag tror att det här kan få vara en plats där vi vågar dela allt det vi bär på. För vi är godkända i befintligt skick och vi får hjälpa varandra att röra oss i rätt riktning mot Jesus. Det är det som är poängen med livet. Att röra oss i riktning mot Jesus. Om det är mörker eller om livet är ljust. Han känns vid vårt mörker. Han har själv upplevt ett oerhört lidande. Och då Jesus ska ta avsked av sina lärjungar innan det är dags för honom att slutföra sitt uppdrag, så berättar han för dem något som de inte ska förstå förrän långt senare, att hans död har ett syfte. Och låt mig också läsa det sista Jesus säger innan han börjar be till Gud och innan vakterna ska hämta honom. Och det är en mening som summerar den här verklighetsbaserade livskurvan. De här orden ifrån Jesus. Johannes kapitel 16 och vers 33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jesus säger här att det finns en frid att tillgå oavsett livsomständigheter. Jesus ger oss knappast något lyckorecept här. Han talar inte om för oss hur vi kan bli lyckade, utan Jesus konstaterar rätt så torrt: i världen får vi lida. Det här är ingen plats att leva enkelt på. Glädje och sorg, framgång och misslyckande går hand i hand. Men Jesus säger till lärjungarna och också till oss att det finns en frid att tillgå oavsett livsomständigheter. Och han ger oss ett evigt löfte. Jesus säger: var inte oroliga, jag har besegrat världen. All ondska och allt elände i den här världen, orsakade av människans förmörkade hjärtan och onda makter, kommer en dag vara helt borta. Genom Jesu död och uppståndelse är döden och ondskan besegrad. Och i och med det löftet så ger ju Jesus själv oss en uppgift, en meningsfull uppgift, där vi kan finna essensen av livet, där vi finner vårt hem. För fram till den dagen då Gud vid tidens slut kommer upprätta skapelsen, fram till den dagen då de skadade relationerna mellan Gud och människa, mellan människa och Gud och människa och skapelse, då det kommer upprättas helt, så får vi tillsammans upptäcka bredden och höjden och längden och djupet av Guds kärlek. Och tillsammans får vi sträcka oss ut till den här världen och bygga Guds rike, vara med och arbeta för upprättade relationer i alla lägen. Innan vi får möjlighet att själva be och vara inför Gud en stund och samtala med honom om gåvan han har gett oss i livet med honom, den ärliga relationen med honom och varandra, så vill jag bara sammanfatta detta. Varför måste vi bli så lyckade? Varför all denna strävan att göra om sig själv, sin partner, sitt hem? Ja, kort sagt för att vi är ensamma. Och därför blir världen något vi måste skydda oss ifrån, och andra människor blir till konkurrenter och hot mot min individuella lycka. Men man kan aldrig bestämma vad en människa är eller hur hon bör göra för att utvecklas. För människan blir alltid till i samvaro med andra och kan inte mogna förrän hon står i relation med någon som är annorlunda än hon själv. Och i kyrkan, där olika åldrar och erfarenheter lever sida vid sida, där kan vi bli till som människor. I mötet med Gud och varandra, låt oss aldrig ge upp hoppet om vad den kristna gemenskapen kan få betyda. Hur lyckade måste vi bli i kyrkan? Ja, idealet är aldrig att befinna sig i en ständig rörelse uppåt och framåt. Det viktiga för en kristen är inte om det är uppåt eller nedåt för tillfället. Poängen är riktningen, att vi rör oss i riktning mot Jesus själv. Och om det vill jag be. Låt oss be. Jesus, tack att du är här. Tack att du är hoppet för oss alla. Vi som har levt med dig en lång tid och vi som inte känner dig än. Tack att du är hopp för oss alla och att du erbjuder oss alla din frid. Din frid ger du oss mitt i livet, mitt i mörkret eller mitt i glädjen. Och du har sagt att i världen får vi lida. Vissa av oss har mycket erfarenhet av det, andra av oss har inte så mycket erfarenhet av det. Men tack att du har gett oss löftet att vi aldrig behöver vara oroliga, för du har besegrat världen. Och det innebär att din kropp, församlingen, finns här fram till den dag du kommer tillbaka för att arbeta för att ditt rike ska växa fram så mycket det bara går. Och tack att livet därför aldrig är meningslöst. Vi har en uppgift var och en av oss. och vi har ett hem i gemenskapen med dig och i din församling. Och utifrån det hemmet får vi arbeta och glädja oss över att du har besegrat ondskan och döden. Tack att du är här för att möta oss, Jesus. Hjälp oss att öppna oss för din kärlek och frid i den här stunden. Amen.